Hej hej, Peter Stjärnvind här, trummis i Sörpet Omega. Sitter här med
Urskogar.
Och vi sitter hemma hos Fredrik Strage i en skön miljö med mycket tavlor och kyrkoglas och gott kaffe. Framför allt sitter vi i utsökta röda 60-70-tals inspirerade galonfåtöljer.
Det där är nog skinn, tror jag.
Det är skinn. Jag tror inte att det är galon, det hade klibbat med.
Men jäkligt snygga. Mm. Det var det första jag såg i rummet och Lemmy på väggen förstås.
Du kallar dig Urskogar och du är känd som Fast Feet Pete.
Att inte jag kommit på den tidigare som har spelat trummor i 25 år, det är för mig ett mysterium. Men ja, det blev så.
Hur blev du Urskogar?
Jag tror att det handlar lite om någon slags koppling till liksom scenpersonligheten mer. Och att det är fint att kunna gå ifrån sitt eget jag och inte vara en person riktigt. För det är lite så jag känner också live, att det är det som händer.
Du kallas också Flinta.
Ja, gjorde i alla fall för. Men för hård och tunnhårig, vet du. Då blir det så.
Hur gammalt är förresten namnet Stjärnvind?
Det är jag är ju född med det, men mina föräldrar var ju gröna vågare som flyttade upp från Stockholm till Gäddede. Så jag är född i Östersund, men vi bodde uppe i Gäddede. Och farsan var väl född Persson och tyckte väl det var väl tråkigt på 70-talet och fick en lista från Skatteverket, tror jag det var, är det väl, antar jag, med namnförslag. Och jag, som jag fått höra i alla fall, så fanns namnet med. Så det, som jag brukar säga, det var nog inte bara tobak i den pipan när man tog det namnet med afghanpäls och långt hår och skit på 70-talet. Men ja, det är lite flummigt, men så är det.
Och nu heter ni Stjärnvind i efternamn båda två, för ni är gifta.
Mm.
Ja.
Och en stjärnvind är en plasmavind av elektroner som flödar ut från en stjärna. Det är lite som solvinden.
Jag har aldrig googlat alltså, det, jag har aldrig hört det.
Det finns ju folk som, många som heter solvind, men stjärnvind är inte så vanligt.
Jag tror att det är vår släkt slash familj, alltså jag, min syster och hennes barn och familj och våra barn och så.
Jag tänkte på just namnet Stjärnvind, för ni har ganska många astronomiska referenser i texterna i Serpent Omega. Ni sjunger en hel del om rymden, om nebulosor, nebula expanding och Tarsis som är en vulkanplatå på Mars. Jag tänkte att det är konstigt att det inte är fler black metal-band. Nu är ni dum i för sig, men att inte fler mörka hårdrocksband sjunger om rymden som är den mörkaste och kallaste plats man kan tänka sig.
Men så antikosmos black metal var vi inne för 10-12 år sedan.
Ja, de pratar om kosmos, antikosmos,
ja,
precis.
Så. Det får man väl, ja, närmast i alla fall. Men när jag skrev texterna till den här skivan, va, så var jag väldigt inne på den tematiken, va. Nej då, du får nog fråga fru Stjärnvind här om det.
Nej, men jag håller med. Jag tycker också att det är bland det mörkaste och mest otäcka man kan skriva om. Och samtidigt så är det väl också kanske det mest spännande och mystiska som jag kan tänka mig.
Läskigt som tusan tycker jag det är.
Alltså in i helvete.
Det är ändlösa kan skrämma en på något vis. Nej, men så. Man ligger en solig dag och tittar upp och så får känslan av att det liksom tar aldrig slut. Det är så här ogreppbart som jag kan tycka är lite otäckt. Eller otäckt, jag ligger ju inte sömnlös, men ja.
Men sen sätter du saker väldigt mycket i perspektiv också, tycker jag. Att man liksom kan betrakta sig själv som totalt oviktig i något ständigt pågående skede som händer vare sig vi gillar det eller inte. Vi kan sitta här och ha deadlines och prata budgetar och politik, och helt plötsligt kommer någon jävla komet och bara tjongar in i planeten och sen är det över.
Vad säger de? Det finns fler planeter i universum än vad det finns sandkorn på jorden. Och det är en absurd tanke.
Man blir nästan
det kanske tråkig. Är en skröna, men ja, det är nog orimligt, antar jag.
När jag växte upp så tänkte jag alltid på rymden som en häftig, glittrande plats där du kunde åka runt mellan planeterna och stjärnorna. Och sen såg jag den här filmen Gravity med Sandra Bullock.
Mm.
Som, den är säkert inte, eller den är inte så vetenskapligt korrekt kanske, men den gav en bild av rymden som kändes väldigt ny, att det är total tomhet.
Det sägs väl ingenting står, i första halvtimmen i princip? Eller?
Det står i början, life in space is impossible. Och du får verkligen en känsla av att livet är ett sånt undantag.
Säg det till Elon Musk, han har inte begripit någonting. Det var faktiskt först, Gravity var den första film som jag och min fru såg tillsammans. Eller såg, det var väl mest där, du vet, blossande kindel och ja, men du vet, nykär och så vidare. Men vi gick och så, vi satt
också ett roligt val av första filmen.
Ja, men du, det var lite för tyst för hångel. Det är det som är så jobbigt. Det sägs ingen film.
Nej.
Ja.
Det här är Dope Smoker med Sleep. I mitt tycke absolut det bästa bandet i hela världen. De har hängt med mig sedan första skivan. Jag såg dem på deras reunion-spelning 2009 i Minehead i England. Och vi var ett gäng som åkte dit, några kompisar. Och fick se två spelningar utav det här bandet som det är det bästa jag någonsin sett. Det kommer aldrig att toppas av någonting.
Du med ett doom och stoner metalband från San Jose. Vad är skillnaden mellan doom metal och stoner metal?
Alltså jag är så otroligt oinne i olika genres och det är så ointressant tycker jag för mig. Jag har aldrig liksom förhållit mig till musik på det sättet. Jag lyssnar på musik och tycker att det är bra så är det bra. Så att jag är absolut fel person att prata om sånt med.
Men, ja, det här är i alla fall den längsta låt som någon har valt i den här podcasten. För låten Dope Smoker är 63 minuter och 36 sekunder lång.
Mm. Det gäller ju att tänka
smart. Men du tycker att den börjar rocka som bäst här. Vi började lyssna nu vid 09:58.
Mm. Precis. Man vill ju höra de där linesen i början. Det är viktigt.
Nu vet man efterfest bara kort. Sådär. Man kör varannan låt på Spotify. Då har jag blivit lurad av Magnus Örn. När det var hans tur så tog han den här. Och det går jag aldrig på igen. Själv drog man en Ramones-rökare på 2:30. Så kommer han. Det är fan inte rättvist.
Jag har också gjort det där alltså. Flera gånger. Välj en låt. Absolut. Det ska jag göra.
Spejsat. Och tungt.
Ja, och så jävla bra.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här låten där ni sjöng om nebulosor heter Orog Nur och är uppkallad efter en sjö i Mongoliet. Ja, väldigt...
Inte bara tobak i den pipan heller, skulle jag säga.
väldigt ödslig plats.
Mm.
Och ni pratade inom presentationstext av den låten om att färdas genom en kosmisk öken tillbaka till jorden genom ett svart hål. Jag hängde verkligen upp mig på det astronomiska temat i skivan, för det känns inte som om så många har utforskat det på det här sättet. Läser du mycket böcker om astronomi, Pia?
Mm. Läser man böcker när man är trebarnsförälder överhuvudtaget?
Nej, det gör man inte förstås.
Nej. Så nej. Nej, det blir inte så himla mycket bokläsning kanske. Men med det sagt så är det klart att jag har läst böcker innan jag fick barn, givetvis. Nej, men jag tror att jag använder, eller jag tror att många i bandet använder liksom kanske sitt eget inre som den största liksom, källan att gräva ur. Det räcker ju med att ha en livlig fantasi, så att säga, för att kunna skriva texter.
Okej, ditt inre hittar du nebulosor och svarta hål.
Ja, men jag har varit fascinerad av rymden och mörkret sedan jag var jätteliten. Jag trodde faktiskt under ganska lång tid att jag hade sett en rymdfarkost när jag var ungefär 4-5 år gammal. Jag tror kanske inte längre att det var det. Vem vet vad det var jag såg.
Men hur
jag såg
det ut då?
Det var ett stort märkligt ljusfenomen mitt på en åker utanför där jag bodde.
Var bodde du någonstans?
Jag växte upp på landet utanför Uppsala i en liten håla som heter Bärlinge. Och utanför huset så fanns det en stor åker där man kunde gå ut och snubbla över flinta, pilspetsar och mynt och andra märkliga saker. Och lite längre bort där jag lekte allra mest, där fanns det en offerkälla som hette Tingstukällan. Där man då hade ting och offrade väl djur och annat och dömde människor. Det var väl tidig bronsålder. Och nu kommer Brief säkert att säga så här, åh, nu har du fel, det var inte alls tidig bronsålder, det var bla bla bla. För han är nämligen arkeolog och jag har varit där och grävt mycket.
Alltså Brief?
Som är basist i bandet, ja. Ah. Han är arkeolog och är helt fantastisk att prata om allt sånt här med. Han kan så sjukt mycket om allt, medan jag typ mest flummar runt i de här tankarna, uppväxten. så han kan säkert korrigera exakt när den här Tingstukällan uppstod och varför och hur. Det kan inte jag. Men jag lekte där mycket när jag var liten, i alla fall. Och i det här området då så hade jag någon konstig upplevelse också om något ljusfenomen.
Inom astrofysiken och kosmologin så brukar bokstaven omega användas när man pratar om densitetsparametern, som är ett sätt att beskriva hur universum är konstruerat rent geometriskt. Men hur hittade ni bandnamnet Serpent Omega?
Det är väl Jonsson och Brief, alltså gitarristen och basisten i bandet, när de startade det här för... Ja, när det nu var. När
kan jag...
Ja, någonting sånt. Ja, något åt det hållet. Så ja, de pratade väl lite om vilken typ av namn de ville ha. Och Brief av någon anledning ville ha Serpent. Och ja, och sen så... Och på något sätt så handlar väl det både om kopplingar till liksom Ouroboros och slutet. Eller kanske Midgårdsormen eller någonting sånt. Och sen så adderade de Omega som något ultimat slut. Så slutet.
Om man tittar på den grekiska bokstaven Omega, alltså, den stora bokstaven vet jag aldrig hur den ser ut, men den lilla, alltså gemenen, ser ut ungefär som den här loggan i Conan the Barbarian som Falsa Doom springer runt med två ormar som möts.
Precis.
I en båge, huvudena möts högst upp.
Precis.
Så det var det första jag tänkte på när jag hörde namnet Serpent Omega. Wow, du måste ha kollat på Conan.
Det, ja, alltså, det är absolut mycket tänkbart att det är så.
Men hur hittar du inspiration till texterna, Pia?
Man blir väl inspirerad av allt, tänker jag. Man är väl bara som en enda stor magnet. Liksom. Man går omkring och drar till sig saker som händer och sker. Oavsett om det är via filmer eller böcker eller musik. Eller genom att prata med vänner och familj. Eller man läser någonting på nätet eller vad det nu kan vara. Men jag drar till mig det i alla fall som någon slags magnet. Och sen så blir det som ett bibliotek. Men sen kan det ju vara så här enkla saker som man kollar på någon film och så bara, fan, där sa de någonting coolt. Och så skriver man ner det och så gör man en låttext av det sen. Det behöver liksom inte vara mer komplicerat än så. Eller
det är fröet som startar det hela, så kan man ju spåna vidare sen. Så, ja, så tänker jag också ofta. Mm.
Men att ha en arkeolog i bandet, innebär det att man får djupare kunskaper om historia och sena bronsåldern som du nämnde precis?
Det vill jag nog påstå att man blir smartare när man pratar med Brief, absolut. Han kan fruktansvärt mycket om väldigt många saker. Och det är jättekul att prata arkeologi med honom, med tanke på att han har gjort så här mäktiga utgrävningar och hittat saker som inte så många andra kanske hittar.
Jag ville bli arkeolog när jag var liten.
Jag med.
Man hade lite skev bild av det, hade sett Indiana Jones-filmerna. Men...
får man hatt och så här, piska. Alltså.
Sen... Ursäkta, när får jag mitt vapen här?
Så, men jag trodde alla hade det. Så. Men sen sökte jag faktiskt vapenfri tjänst när jag skulle göra lumpen. För jag visste att man kunde hamna på Riksantikvarieämbetet. Mm. Som alltså utför utgrävningar. Jag tänkte, det låter ju asschysst. Liksom, gå runt där med oxpiskan och kolla när de gräver fram grejer. Men sen la de ner den tjänsten. Så jag hamnade istället på ett hem för... senildementa i Norrköping. En sån här säker snickarverkstad utan vassa föremål där folk fick sandpappra smörknivar. Det var alltså folk som var oerhört dementa, så de kunde inte handskas med vassa föremål. Så det var
den karriären.
Det var min militära karriär.
Det här är Let the Music Play med Johnny Winter som firar 50 år nu i september. Släpptes september 1970. Bäst.
Jag träffade dig i somras, hade du på dig en tjusig Johnny Winter-tröja som du tryckt själv?
Stämmer. Det finns ju inga snygga tröjor tycker jag, så då får man göra det själv.
Respekt. Så. Respekt. Ja. Han är ju känd både för sin sårbara röst och för att han var albino och hade väldigt speciellt utseende.
Både han och hans bror Edgar, ja. Så fortfarande är aktiv musiker.
Vad var det som drog dig till Johnny Winter?
Jag vet inte. Ja, det är ju, alltså, jag älskar ju den här, alltså, perioden, säg 69-70 fram till ungefär 75. Det är ju hans storhetstid om du frågar mig. Och det här är nog den bästa skivan från 1970. För det var efter det här som han hamnade så djupt ner i herointräsket. Och efter han släppte en liveskiva efter det här, så hamnade han på avgiftning i flera år, och, eller en lång tid. Och många trodde att hans karriär var över. Men då kommer jag tillbaka storstilat med Still Alive and Well 1973, som också är en guldplatta. Men just den här blandningen av liksom vemod och melankoli och liksom lycka på samma gång. Det är det jag tycker så mycket om i det här. Det finns något så här, det är livet och dödets soundtrack, brukar jag säga. Att det är så här, det här vill jag ha när jag gifter mig, det här vill jag ha när jag dör. Så att säga.
Tala om att gifta sig. Ni är ju gifta. Hur träffades ni egentligen?
Ja, men vi träffades. Vi började väl höras på Facebook. Jag kommenterade någon bild som Pia hade lagt ut. Och då
skrev var hon på, att hon skulle, alltså, vad var det på bilden?
Det var hon själv som var lite turbo-negro-sminkad, kan man säga så.
Wow, är du en turbo-jugend-medlem?
Nej, nej, det är inte. Jag tror inte jag var turbo. Ja, men, nej, jag tror inte att det var det heller, men jag var
någon såhär. Ja, Alice Cooper-sminkningen, den här nästan som svarta solar från ögonen.
Ja, det skulle jag säga att det var.
Ja, det var något som smink som rann på något vis i alla fall.
Och du såg bilden och tänkte bara, wife.
Ja, no, vilket men, wife det fina material, jag, tänkte han.
Med att, hur vi träffades var ju att vi lärde känna varandra innan. Ja, då skrev jag i alla fall så, vad ska du göra? Jag ska till New York, alltså, på min syrra. Jaha, vad ska du göra där? Och då började Pia skriva till mig på Messenger istället. Och på den tiden fanns ju inte Junior Mints i Sverige överhuvudtaget, vilket är ett av mina favoritgodisar. Klassikern från Seinfeld som ramlar i. Ja.
Junior Mints?
Ja, små runda, som After Eight-bollar kan man säga, en liten säkertång. Jättegott, pepparmint omsluten av mörk choklad, skulle jag säga. finns nu att köpa i Sverige på valfri butik. Så dealen var att Pia skulle köpa hem Junior Mints till mig. Så
mot att du gick med på att gifta dig med henne?
Nej, hon skulle jo, få det för, ja, det var inte så vi sa. Men hon skulle få första Black Trip-skivan på vinyl som släpptes medan hon var borta. Så vi hade så här kontakt i flera månader skriftligen. Lite sådär old school. Vad tycker du om för färg? Min favoritmat. Ja, men så.
Svart.
Och, ja, nej, men det är sköna, tror jag. Så här. Vi kanske inte hade varit gifta idag om vi hade sett på efter Bröderna Olsson och rumlat hem på fyllan och sen skilts åt dagen efter, så att säga. Det fanns något en fin känsla när vi väl sågs, för att man hade liksom byggt upp det på ett, ja, det kanske är gammalmodigt, men jag tyckte det var fint. Sen är hon ju svindrygg för jämnan, jag med, men vi älskar varann.
Ja, det summerar det ganska bra.
Vad var första dejten då?
Det var en lunch på någon sån här, ja, det vet väl du. Du jobbade på Söder, jag åkte dit, så käkade vi lunch på någon sån här...
Dumplings var första lunchen.
Då fick jag en hel kasse med Junior Mints, pepparmintsbollar i mörk choklad. Och så fick hon vinyl och en brun-orange halsduk av mig.
En brun-orange halsduk?
Ja, jag köpte ett restlager av originalhalsdukar från 70-talet.
Det finns inte en enda kompis loss som inte har en sån här halsduk. Varför tog du inte med en sån här halsduk idag?
Ja, det tänkte jag inte på. Jag köpte väl kanske 50-60 stycken och
levererade den sen.
20 spänn styck på Stadsmissionen, nya sådär. Men jag googlade upp dem, att de är ett restlager från 74, tror jag, svenskt bolag. Skitsnygga, så rätt brandgul orange, det är inte sådär modern.
Du verkar vara ganska besatt av 70-tals estetik, för tröjorna som du har tryckt har ju den här lilla randen längst ner också på,
ja, just det.
Som muddar på armarna nästan.
Ja. Ja, alltså 60- och 70-tal, det är både möbler och... Jag gillar ju allt som har från funkis, från 50-tal och framåt, tycker jag ju om. Både, det är där det skär oss när vi står och målar hemma nu i huset, att jag vill ju ha skogstapet och brun och orange. Men det får inte jag, för det ska säljas i framtiden någon gång och så vidare. Så det ska vara modernt och sådär. Men det är väl fint att man har olika smak.
Du menar att Pia vill ha det ljust och fräscht hemma?
Nej,
men det känns inte så. Hon gillar inte skogstapet som jag hade.
Jag skulle snarare tänka på att du målade ett pentagram med hela vägen eller någonting.
Nej.
Jo då, under all vanlig färg så döljer sig en massa pentagram.
Jag hörde att när du spelade med Merciless på Sweden Rock så kastade du slängkyssar till Pia från scenen, Peter.
Hörde du? Vad har du hört det här?
Har ni ibland fått liksom försöka tygla er passion för att inte sabba den antikosmiska stämningen?
Ja, men alltså, vi har ju faktiskt aldrig spelat ihop live med Sörpet och Mega. Jag skulle kanske inte sitta och skratta på scen då och vara sådär. Men jo, men du vet, någon öl in och såg frun i solgasset på Sweden Rock. Ja, det kan nog stämma. Om det finns bevis på det får jag väl medge att det har skett. Men vad du har hört, det ska inte källa på det. Fake news. Nej, men det kan stämma.
Men ni har inte spelat tillsammans med Serpent Omega?
Nej.
På grund av hela corona-krisen?
Nej, inte, jag tror, nej, det är inte därför. Utan det var ju när den här skivan som nu har släppts, den är inspelad 2 gånger. Så att den var egentligen klar för typ 2,5 år sedan, är det väl nu. Och vi bestämde efter den inspelningen att vi skulle byta trummis. Och vi stod där liksom med en inspelad skiva och hade lite så lätt panik, som det hade tagit då typ 5 år för oss att göra den här första inspelningen och skriva skivan och så vidare.
Det var sommaren 2018, den här varma sommaren. Jag hade bråkat med en sån här frozen shoulder skada i axeln, så här, ja, gamlingssyndrom helt enkelt. Och det var den varma sommaren. Och vi stack till Gotland med familjen i 2 veckor. Där fick jag lyssna in mig på materialet, punkt slut. Och jag hade inte spelat trummor på jättelänge och jag hade problem med axeln och jag hade aldrig repat låtarna. Så jag fick lyssna på dem när ungarna lagt sig på kvällen i princip och försöka memorera och lära känna låtarna. Och när vi kom hem så åkte jag direkt till replokalen och skrapade upp trummor som jag lånade och så. Började spela in på måndagen. Det gick inte att spela efter gamla klicket, för det hade det gått ur takt. Så vi fick börja om helt från scratch på tisdagen. Så la jag det där på 2,5 dag. Packade upp så flög vi till Rådos. Och den dubbla whisky på planet var bland det godaste whisky. Nu gillar jag whisky jämt i och för sig. Men den var klart värd. Så att, det var en tufft. Men jag hade ju idag spelat låtarna kanske annorlunda om jag hade fått repa innan. Men under omständigheterna får jag ändå säga att jag är nöjd med min insats.
Men krävde er förra trummis att ni inte skulle ge ut skivan om inte han fortsatte med i bandet?
Nej, utan det är mer så att det känns ju rimligare att ha den trummisen som är med i bandet, att det är hen som är med på, i det här fallet han som är med på skivan. Och omständigheterna just bakom bytet och sådär, det är ingenting jag vill gå in på, men vi är i alla fall jätteglada att det här hände och att det blev det här bytet, för att skivan har ju blivit bättre med Peter på trummor. Så att det var värt de där 2 extra åren som det tog för skivan att komma ut. Och sen gick ju själva inspelningen väldigt snabbt, men ja.
Den har vi inte jagat skivbolag heller, det är ju det. Så att det,
nej, alltså vårt förra skivbolag, vi låg ju på Mordgrim på första skivan. Och han försvann liksom, han gick upp i rök bara. Jag vet inte om vart han är nu, om han lever eller icket. Och med sig där han är i sin hemliga grotta någonstans så har
han försvann bokstavligt talat, han in i en annan mörkare dimension eller någonting. Eller?
Förmodligen slukades han upp av något svart hål.
Han hittade hålet i Mongoliet där.
Förmodligen.
Nej, men han försvann väl bara med skivlagret? Väl?
Ja, det fanns typ 50 färgade vinyler kvar, eller 100 färgade vinyler kvar, som nu också är borta.
Hur mycket var de värda, styck?
Ingen aning, faktiskt. Jag håller.
Räknar man på en hunka? Ja, men det är väl några tusen, nej, inte vet jag. Men,
Det är inget han kan leva på resten av livet.
Nej, det kan inte tänka. Finns det 50 köpare på sig?
I sådana fall vet han något jag inte vet.
Ja,
men,
nej, så
men,
ni har inte stått på scen tillsammans?
Alltså. Jag har repat en gång efter skivan var klar. Inför att vi skulle... Ja, tanken var att vi skulle börja spela live framöver.
Och sen så kom corona i bilden.
Men det var kul att repa den gången.
Det var kul.
Nu är det som om alla band blir som de här gamla black metal, men som Dark Throne som aldrig spelade live. Mm. Och mer hade det som en grej. Att men vi är mot livet så vi spelar inte live. Och nu tvingas alla köra den inställningen.
Det är asfett i och för sig.
Det tycker inte jag. Alltså, enda anledningen till att man gör en skiva, om du frågar mig, det är ju enkom för att man ska kunna komma ut och spela igen. För att bokarna ska vara intresserade att man har släppt någonting nytt, så att säga. Det tycker jag är det primära. Sen är det väl kul att skapa nytt, men spela live, det finns ju inget som tar det. Och det känner man ju verkligen nu när man har blivit berövad det under längre tid. Jag skulle hellre ha pissgig med utan monitorer och dålig... Ja, men du vet, allt kan vara kast. Det skulle ändå vara så här gudomligt.
Och nu verkar det heller inte hända någonting på den fronten. Utan Nej. Det ser ut som om våren är körd.
Mm.
Också, jag tänkte så här, tänk om det aldrig blir som det var.
Mm. Tänk
om ni sitter så här med era barnbarn om 20 år och säger, jo, men förr i tiden så då samlades tusentals människor för att lyssna på artister som uppträdde, och det fanns något som kallades för moshpit också, där folk hoppade runt precis intill varandra.
Jag har typ panik nu du säger så. Alltså,
ja, jag
med. Fan. Yes. Vardrunas helvägen.
Ah, norska Vardruna. Jag såg dem på Nalen för 4 år sedan.
Mm, jag önskar att jag hade varit där.
Det var vansinnigt bra. Och de sjöng, det här är väl hitten?
Ja.
Helvägen.
Ja.
Som är en låt inspirerad av nordisk mytologi. Jag tror att de citerar Havamal. Det här är mångtusenåriga diktverket.
Mm.
Som är en slags rekviam, en dödsmässa över, man ska sjunga folk över till dödsriket.
Mm. Vackert. Jag brukar använda den här låten när jag målar. Det är liksom så min målarlåt.
Aha.
Jag har alltid den på när jag ritar eller målar.
Vad blir det för bilder då?
Det kan bli allt ifrån ganska abstrakta saker till skivomslag till fåglar tecknar jag mycket. Och växter tecknar jag mycket och målar mycket.
Det finns en rad i den här låten där de sjunger. På svenska blir raden så här. Fänaden dör, fränder dör, själv dör du likaledes. Ett vet jag som aldrig dör, domen som fälls om den döde. Tunga ord. Samtidigt tänker jag så att nu när de flesta ord över döda fälls i sociala medier så tror jag att de försvinner ganska snabbt. De som skrev Havamal kanske inte riktigt var... fanns på Twitter. Men det är en vacker låt.
Ja, det är en otroligt vacker låt.
Du ser att min dotter har börjat använda mitt Spotify-konto precis nu och kör istället Boss Bitch med Doja Cat. Utmärkt rap-låt.
clumsy, made friends with the floor. Two for one, you know a bitch by four. And two left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party.
Peter, du har tidigare spelat i band som Entombed, Niflheim, Loudpipes, Merciless, Unanimated, Regurgitate, Murder Squad, Black Trip, Void, Pest, Crux och Face Down. Blir man bättre på att hantera de konflikter som kan uppstå i band om man har varit med i väldigt många?
Kanske i viss mån. Alltså, man lär sig väl fallgroparna. Men det har ju med kemi att göra och inställning till vad bandet är, om det är hobbyprojekt eller livstids, alltså leva på musiken. Och det handlar ju om förutsättningar också. Det kanske var enklare att ta konflikter i ett band som Entombed när man levde på musiken på ett sätt. Medans det kan vara enklare när man spelar ett band som kör kortare, ja, men 2 veckors turné eller helger och festivaler. Då är det lättare. Och var man i livet? Nu är jag 47 och 3 ungar. Det är inte så livet såg ut när jag spelade Entombed. Så det, men ja, i viss mån lär man sig väl kanske se människotyper och konflikter innan de händer ibland. Eller så hejdar man sig själv i sitt eget klanteri.
Jag hörde i Rockpodden när du var med där, Pia, att alla i Serpent Omega har veto i allt.
Helt vansinnigt, om du får, jag fattar ingenting av det där.
Det stämmer.
Det låter som det blir ganska svårt att fatta beslut då.
Ja, det är därför det tar lång tid att göra saker, givetvis. Alltså det är ju såklart jättejobbigt att vara i den processen när den pågår. Men jag menar, vi som har varit i bandet sen i princip starten har ju också en väldigt tilltro till det. Därför att det som kommer ut blir någonting som alla står bakom.
Alltså jag tänker att det är en utopi att alla är 100%. Jag tänker att man lär sig också att välja sina strider. Alltså,
men det är klart
det finns
det är
ju
så.
Saker som jag kanske inte 100% tänkt med låtordning eller första singel eller foto till omslag eller vad det än är. Men man rullar med slagen och väljer sina strider. Jag behöver inte ha rätt i en fråga som faktiskt inte rör mig, som säg basljud eller vilket av de här 2 fotorna ska vara i mittuppslaget. Då släpper jag det. Men det blir ju då en demokrati. Men att alla ska vara 100% nöjda, det tror jag inte är svårt.
Det gick med rykten om att du hade varit trummis i Ghost, Peter.
Jag vet. Det stod på amerikanska Wikipedia-sidan där att jag var i början där. Och så var det någon tråd där någonstans, har jag hört sägas. Men den trummisen var ju vänsterhänt den första. Och då hade någon sagt, ja, men det gör ju Peter bara för att förvilla allihop. Men varför skulle jag spela vänsterhänt om jag är helmaskerad? Det verkar ju absurt. Men, och dessutom så körde jag ju front of house-ljud åt Ghost när de spelade på Frysen där, arenan va? Eller den här klubben kanske det var. 2010-2011 där. Och då kan jag ju omöjligt vara på scen när jag stod och gjorde ljud åt dem. Så att det uppenbarligen inte... Ja, men vad fan. Nej, det... Ja...
Jag blev överväldigad av er video till låten Land of Darkness där du, Pia, hade på det typ av renhorn på huvudet. Och låten är en hyllning till dödsgudinnan Hel i nordisk mytologi. Varför ville ni hylla henne?
Den hyllningen står nog faktiskt för mig. Alltså det är nog jag som gör det. Jag tror inte att det är någonting bandet står bakom på det sättet. Men jag blev ombedd att försöka beskriva min... liksom, min scenpersonlighet och just i den videon också vad jag uttrycker där. Och det är ju rätt underskattad gudinna, liksom. Rätt bortglömd stackare som medans typ alla vikingar var uppe i Valhall och bara drack mjöd, hade det jävligt gött, så fick hon ta hand om alla sjuka och de som inte hade dött ärofyllt i strid och tog hand om dem. Och jag tycker det finns något jävligt fint i det. Och sen också så där, hur hon är beskriven på olika ställen, så tycker jag att det finns mycket liksom att inspireras av. Hon var liksom inte vacker, hon var blå, grå, halvrutten och väldigt mörk så där, i sitt framträdande. Och det tycker jag känns som en bra scenpersonlighet att anamma.
Men Valhall var ju då ett VIP, all inclusive, superstället. Om då man hade slagit så var viking hade liksom haft ihjäl många, då hamnade man i Valhall. Men Hel, var det som helvetet? Eller var det mer bara lite halvtråkigt som är trist?
Jag tror att det har beskrivits lite
olika. Lite slabbigare turisthotell.
Familjehotellen, där ingenting händer, ingen fest efter klockan 22.
Inga stjärnor alls.
Ospesat boende.
Ja, det var väl något sånt. Jag tror att det finns säkert lite olika versioner på det. Men ja, det var väl som någon form av helvete då. Men kanske inte för att man... Jag vet inte om det var för att man hade varit ondskefull liksom, som i kristendomen. Att så här, är du dålig så hamnar du i helvetet. Jag tror man kunde hamna där bara man liksom inte dog ärofyllt eller råkade vara kvinna.
Aj då.
Ja, hoppsan. Så.
Okej, nu kommer Jim Sullivans Highways. There's a highway telling me to go where I can now. Such a long way, I don't even know where I am. Så här, innan vi överhuvudtaget, när vi varit inbjudna att komma till dig här, vilket är jäkligt trevligt, så... våndades nog Pia mer än mig att välja låtar, för jag tänker så här: antingen vill man välja 100 låtar eller så väljer man 4-5 låtar som man tycker då. Hade du frågat mig idag så hade jag valt andra låtar. Sen kan jag tycka att intressanta låtar med intressant historia kan vara mer värt än världens bästa låt, så att säga, i det här sammanhanget. Så därför valde jag den här låten med Jim Sullivan som...
Vem var det egentligen?
En folkrock sångare, gitarrist från Kalifornien, va? Han var min statist i Easy Rider bland annat. Det är lite
som vem? Vet du vem?
Nej, det får man googla. Ja. Som man säger. Okay. Nej, det vet jag faktiskt inte. Men han var gift och drack mycket och så. Och 69...
Han var gift och drack mycket. Man
nej, men det kommer... Nej, men 1960... Jag drack mycket för att han var gift. Du vet vem som är gift. Det har vi sagt det. Nej, men han släppte ju en skiva som heter UFO 1969 på något mindre bolag. Den återsläpptes väl senare. Den gick så där. Karriären var knackig, men han spelade på mycket barer och sånt i Kalifornien och där gick det väl bra. Men så fick han ju tänket att sticka till Nashville och spela in en skiva, sin nästa skiva då 1975. Och stack iväg med sin bubbla, lämnade frun och det hemma och fyllde bilen med gitarr och pengar och vinylskivor och stack. Och saken är ju då att han syntes på ett hotell i New Mexico i Santa Rosa. Och han checkade in, sov aldrig där. Ingen har varit i rummet. Och dagen efter så sågs han 4 mil bort på en ranch. Förvirrat irrandes omkring. Och bara sågs gå rätt ut i öknen. Och kvar var bilen olåst. Alla pengar, vinyler och gitarren, alltihop. Och sen dess finns det inga spår efter honom. Och då startade ju genast konspirationsteorierna och historierna sådär. Har det med UFO att göra, skivan igen? Liksom abducted, vad heter det, bortförd? Eller?
Han sjöng om utomjordingar också.
Ja. Ja, alltså det hela, mycket av temat på den första skivan är väl det då. Liksom, och att jag valde låten Highway, som dessutom är en riktigt bra låt. Men den får ju också tankarna till att han drog iväg, det visste han ju inte då, men att han skulle dra iväg mot Nashville själv för att försöka toppa sin första skiva. Och sen sågs aldrig, men inte ett spår någonstans av honom. Så att det tyckte det är värt, en bra historia, värd att berättas. Som jag inte har hört på en podd tidigare i alla fall.
Undrar om han är på samma plats som förra skivbolagskillarna.
Precis vad jag tänkte.
Ja. De sitter och lyssnar på första Söpen och Mega och dricker lite bourbon.
Har det jävligt bra.
Ja. Jag letade efter det albumet UFO på Discogs och originalpressen har aldrig sålts. Så det finns inget pris på den. 33 personer som har Discogs-konto hävdar att de har skivan, men ingen säljer den. Den har aldrig sålts. Men hans andra album som bara heter Jim Sullivan går att köpa från en dansk samlare just nu för 3500 kronor.
Som hittat.
Det händer rätt ofta att jag börjar lyssna på grejer bara för att det finns en bizarr historia kring det.
Ja, men det
som i det här fallet.
Men känner du till honom innan?
Nej, jag hade inte koll på honom innan du valde Jim Sullivan. Så.
Då fyller det här ett syfte att ta upp den här låten.
Men människor som försvinner spårlöst, det är ändå... Det är som Richie Manic i Manic Street Preacher som gick upp i rök.
Ja.
Peter, du ersatte ju Nick Andersson när han slutade i Entombed 97.
Mm.
Och han var på många sätt bandets ledare. Hur var det att komma in i en grupp
Ja, alltså jag kände ju alla sen innan, så det var ju liksom inget problem. Och jag hade precis jobbat någon vecka eller två så där som försäkringsförsäljare på Trygg-Hansa, vilket vidrigt jävla jobb som inte passar mig alls.
Varför
så,
det?
Nej, men truga på folk någon försäkring. Jag har inte det där i mig, säljargnistan.
Du ringde folk och vad sa du sen? Att
ja, det är en försäkring på väg.
Snygg bil, vore det tråkigt om något hände med dem?
Nej, det hade varit en bra sell point. Nej, det var väl mer sådär, din försäkring på väg att ta slut, vill du förnya den hos oss igen och bla bla bla. Och det, jag har inte den där skojeri, jag har inte det i mig. Jag är sämst på att ljuga och sådär duperande. Det är jag dålig på. Jag är en transparent, naiv idiot, va? Jag kan liksom inte ställa på folk saker. Så när jag fick frågan så tackade jag direkt och fick jag flyga ner och vara med en dryg vecka, sista veckan på turné med Neurosis i Tyskland. Bara för att träffa crew och management och sånt där. Men jag kände ju alla i bandet. Jag spelade ju redan med Uffe i Mördesgård. Vi repade ju dagen innan jag varit tillfrågad att gå med. Så det var ju inget problem. Men ja, det vart ju en rörig period. Vi turnerade ju direkt, vilket var väldigt bra. Jag repade en 8-10 gånger. Så körde vi en Europa-turné och en USA-turné och en sväng till Japan. Och sen började väl skriva nya låtar. Och då märktes ju att Nicke saknades i det avseendet att man inte hade samma linje sen tidigare kanske. Och det var väl mest Uffe och Alex som tog den biten. Och mest Uffe skulle jag säga. Han skrev ju merparten av alla låtar sen jag kom med. Jag skrev en låt på första skivan där. What You Need på Same Difference skrev jag. Men annars så höll jag mig lite i bakgrunden ändå sådär. Men jag tyckte vi hittade formen efter det där ändå. Uprising tycker jag är det är nästan den bästa skivan, tycker jag, som jag var med på. Även Morningstar hade ju sin linje och Inferno och sådär. Men det var ju lite rörigt. Men så blir det ju. Att det blir en ny linje, en ny riktning. Då måste ju någon ta rodret, så är det.
Det är en intressant grej med Entombed, att du är ett av de absolut mest inflytelserika svenska banden någonsin. Och ändå om man jämför med hur kommersiellt stora många av deras efterföljare blev, så har Entombed egentligen aldrig blivit ett jättestort band. Det är lite som Motorhead. Att Motorhead är liksom ett av de absolut viktigaste banden någonsin, men kommersiellt så har Motorhead egentligen aldrig varit.
Nej, det stämmer.
Gigantiska. Men du var ju någonstans där i mitten av 90-talet, kändes det som det kanske var på väg att hända. Fanns det någon frustration över det i bandet då?
Jag vet inte. Inte sådär. Snarare, det var snarare managementet då som kanske tyckte att det borde ta ett steg längre och sådär. Vi låg på samma management som Iron Maiden.
Och jämförde er rakt av.
Nej, men det var ju liksom...
Ja, den här månaden har gått bättre för Iron Maiden än för Entombed. Hur förklarar ni det här?
Men så här då. Vi hade något möte där i England då. Min manager tog mig åt sidan i sina bagagerum på hotellet och ville ta ett snack med mig, för jag var ny i bandet. Och jag såg ut som vanligt med liksom jeans och skinnjacka och sådär. Han tyckte så här, ja, du kan inte dra på en sån här worker shirt och så här, som var lite inne där på slutet av 90-talet, sån här arbetar, ja men det är Dickies skjorta eller något sånt.
Och det är så flanellskjorta?
Nej, men Dickies, lite sån här skate, du vet.
Du skulle se lite skatepunk.
Nej, jag vet inte vad han ville, men alltså, vad menar du? Är det här förankrat någon annanstans? Vad pratar om? Jag kommer inte ändra på. Jag har någon i bandet sagt åt. Nej, jag tänker inte lyssna på det här. Jag gick bara istället så.
Men han försökte ändå styla en tum. Det är ändå, ja, det man får nästan hopplöst beundra ambitionen, ja, att inbilda sig att så skulle funka.
Sällan skådats.
Men framförallt gå fram till Elge Petrov, ja, och säga, hör du, om du skulle kunna se lite mer skatepunk ut så.
Nej, men jag antar att folk i den högre upp då ville att det skulle sälja mer på något vis och följa rådande trender kanske, jag vet inte. Men du har rätt, det blev aldrig liksom så Sabaton in flame stort. Det blev inte det. Men ja, jag var ju nöjd ändå. Jag levde ju på musiken nu nästan 10 år med dem, så att det var ju, gav mig mycket erfarenhet, en bra tid i livet. Pensionspengen dock. Orange kuvertet är ju inte lika kul.
Du var ju också med när de spelade på Operan, eller hur?
Ja, det var jag.
Ni ackompanjerade Kungliga Balletten.
Ja, det där. Vi fick någon mail av två frikonstnärer, Carina Reich och Bogdan Schüber. Jag tror de mailade oss i 6 månader eller något sånt där. Jag tror det var Jörgen som fick det där och bara radera, det måste ju vara något skämt. Men till slut så tog vi ett möte med dem ändå. De var ju seriösa och ville att vi skulle spela på Operan. Och vi började repa in lite nya grejer och liksom forma musik efter dem. Och de sa, bryt, varför? Vi vill ha er musik på ert sätt, annars kan vi lika gärna fråga någon annan. Så att vi hade ju försökt så här ta lite piano och liksom mjuka till det lite. Eller du vet, formade vad vi trodde att de ville ha. Men det slutade med att vi körde kanske 35-40 minuter långt sett med delar av vår existerande musik i princip. Hopklipp på ett annat sätt, eller hopspelat på ett annat sätt. Med några nya grejer liksom.
Det är rätt kul att titta på det nu, för det ser ut som något ur Dario Argento, Suspiria, ja, eller någonting. Det visuella matchar verkligen musiken perfekt.
Mm. Och det hade ju aldrig hänt innan dess att så hård musik spelades där.
Ja, eller någon popmusik överhuvudtaget, så vet jag. Jag tror att det är Entombed och Kite och jag tror att rapparen Petter faktiskt har stått på operan scen en gång, men det var inte en hel konsert utan något.
Grejen var ju att balettchefen som heter Petter, om jag minns rätt, fick ju sparken redan innan premiären av gamla stötarna som högre upp i hierarkin, som inte tyckte att det var rätt att ta in ett hårdrockband till operan. Men första säsongen körde väl 8 spelningar, tror jag, och det var ju sånt tryck på biljetterna sen, så de var ju tvungna att förhandla fram en säsong till, den nya balettchefen. Då fick de ju bita sig kinden och göra det, för att efterfrågan var så pass stor. Och så, ja, så det var väl rätt grej att göra ändå då, så här i efterhand. Och jäkligt kul minne, måste jag säga.
Det här är Dead Can Dance med The Host of Seraphim.
Hur upptäckte du Dead Can Dance?
Det var på väg på en skivmässa i Uppsala. Där jag plockade upp... vad heter den skivan då? Det är inte den här skivan, utan skivan innan.
Det här är The Serpent's Egg från,
ja,
1988.
Vad är den heter innan? Det omslaget, det här är ju så blå-grönt omslag. Men det andra omslaget är så här någon klokt person framför någon kyrka. Jag kommer inte ihåg vad den skivan heter just nu. Men det var den skivan i alla fall jag plockade upp, för jag tyckte att omslaget var så otroligt mäktigt. Så att det var liksom,
utan att ha hört någonting,
utan att ha hört någonting om bandet. Och
vad tyder det?
Och, ja,
fast det gäller i och för sig alla artister på 4AD, den etiketten, att omslagen till skivorna var så fantastiska att det gick och...
Vilka fler artister tänker du på?
Pixies till exempel, eller Throwing Muses, eller The Breeders låg också på 4AD, om jag inte minns fel. Och, men Dead Can Dance var kanske det mäktigaste av alla dem. De kom från Australien.
Ja, precis. Det är väl två personer. Det är väl en han och en hon.
Ja, Brendan Perry och Lisa Gerard heter hon med den här frosten.
Ja, det är så jäkla mäktigt. Men jag minns också den här känslan att bara komma hem och sätta på skivan och bli helt liksom bara knäckt över hur jävla vackert det är. Och mäktigt. Och sådär. Jag tror inte jag var så himla gammal, för 11 kanske, 12 eller något. Och i den här låten, det känns som att hon liksom bara, om det gick att vända ut och in på sig själv liksom, att man kunde få höra en människas allra liksom innersta, så klarar hon av att liksom bara göra det med sin röst. Det är helt otroligt.
Everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men du kan också sjunga lite ljust och melodiskt på det här sättet.
Ja.
Och annars är du en mästare på att growla. Du...
Tack. Jo, men det kan jag. Jag har inget problem alls att liksom gå mellan de här olika typerna av röst. Och det handlar väl egentligen bara om att så här, vad är det som behöver förmedlas vid ett givet tillfälle. Liksom, för att en låt ska bli så bra det går. Och sen älskar jag den kontrasten också. Och det är ju lite så här att ha liksom skön sång eller ren sång i den här typen av musik vi gör är ju lite så där, det man måste balansera väldigt noga tycker jag mellan de här olika rösterna så att det får inte bli för mycket av det ena eller det andra. För mig handlar det mer om att när den rena rösten liksom får komma in och finnas, då måste det vara grundat i någonting. Och för mig handlar det väldigt mycket om att så här, återkoppla till det sättet kanske som kvinnor har sjungit på under väldigt lång tid. Oavsett om man har pratat med kor eller ropat till byar. Eller...
Och kulat alltså?
Ja, men nu kular ju inte jag. Men kanske på nästa platta. det handlar snarare om att plocka upp den typen av energi, tror jag.
Och ser du väldigt kul att höra en kvinnligt growlande. För det var ju ganska många år då många metalband, ja men de körde så här Evanescence-grejen, att killarna stod i skinnjackor och manglade och så var det en tjej i vit klänning som stod längst fram och sjöng vackert och fint. Och det blev ju många bra låtar då, men efter ett tag så tänkte man, men varför kan det inte dyka upp fler brudar som bara vrålar som Linda Blair i Exorcisten?
Jag håller med, och jag tycker också att det är så konstigt att man inte... Nu, det är klart, det fylls ju på. Alltså, metalscenen har ju
förändrats jättemycket sen 10 åren. Absolut.
Alltså, verkligen. Och från att liksom ha varit typ själv på varenda konsert, så är det ju inte längre. Liksom. Och tack och lov för det. Och det är ju massa med tjejer som är skitduktiga som håller på med den här typen av musik. Men jag tycker att det borde vara ännu mer. För någonstans så känns det som att det är så här, det här ursinnet som finns hos alla människor och som kan göra sig så otroligt bra i just tyngre musik görs nästan allra bäst av tjejer, tycker jag.
Vilken var den första konsert du gick på?
Oj, fråga. Vilken var den första konsert jag gick på? Jag tror att det var Imperiet faktiskt. På typ någon nation i Uppsala måste det vara. Min syrra smög ut mig. Hon och jag smög ut hemifrån. Det kommer jag ihåg. Att vi smög ut hemifrån och sen så tjatade vi oss in. Det var ju liksom åldersgräns. Vi var inte alls hade åldern inne för att vara där. Ja, det måste det nog ha varit.
Och vilket band var det, sa du?
Imperiet? Mm. Alltså jag var jättelite. Alltså jag fick
ja, men eller hur? Vilket år är du född?
75.
75, och de splittrades 88. Ah. Så du var alltså 12 eller 13.
Ja.
Det är ändå avancerat att komma in på nation i Uppsala när man är 12-13.
Men det var ju andra tider. Alltså det handlade bara om att se så här, snälla,
kan vi... Du kunde köpt sig på vägen också
det gjorde man ju.
Fast vadå, gå på konsert måste jag också få fråga. Jag kommer ihåg ett minne från när jag var liten. Jag såg Anneli Urudé på parkeringen vid Obs eller vad det är, vid Bromma där. Efter någon flyguppvisning eller samband med det där vid Bromma flygplats. Men det är inget jag har valt att gå på.
Nej, men vänta, jag har ju också...
Det var första gången här, som jag minns att så här, höra musik från ett PA, kort och gott, som jag minns i alla fall.
Men hur var Imperiet?
Det var helt fantastiskt. Det var så jävla bra. Den konserten var helt fantastisk.
Det bör väl ha varit sista turnén då. Då var du 13. Jag minns, jag gick också på den. Jag såg dem i Mjölby. Jag minns, de öppnade med Rock'n'Roll är död, som är en av mina favoritlåtar med Imperiet.
Jag har typ nästan inget minne förutom att jag tyckte att det var skitbra. Att den här känslan av att inte få vara där egentligen var ganska så stark. Och att det var jävligt högt och att jag var sjukt imponerad över hela grejen. Liksom.
Här har ni The New Order, det riktiga The New Order med Rock'n'Roll Soldiers.
Jag menar att det här är det riktiga New Order.
Ja, jag tycker
de fanns före New Order.
Men det här, det hör ju när du lyssnar att det här är riktigt. Om du frågar mig.
Okej, vilka var det riktiga New Order egentligen?
Det vi lyssnade på nu, menar du?
Ja.
Och det andra vet jag inte ens vilka det var som spelade. Nej, men det här är ett band som Ron Ashton från Stooges startade ihop med Dennis Machine Gun Thompson från MC5. Efter båda de har gått till graven så började de göra demos. Och den här skivan är väl två demos egentligen som släpptes först 77. Och kvaliteten... Att den är som den är, det är för att det är från Ron Ashtons kassettkopier som han gjort originalet. Den har liksom gått den vägen. Mixats ner, lyssnats på kassett och sen bestämts att släppas den vägen. Så det är ju väldigt stökig, men jävligt charmig och bra. Eller produktion vill jag ta i, men jag gillar känslan och stämningen. Och det är förbannat bra låtar och ett jävligt coolt band som sen försvann efter det här. Och det är jäkligt synd. Vi har spelat in en cover på den här låten faktiskt när vi gjorde första Black Trip-skivan. Så spelade vi in den med Nicky Andersson och Josef Toll på duett. Alltså de sjöng varannan rad och sjöng refrängarna ihop. Vi repade in det för min 40-årsfest på Café 44 2013. Men den låten har aldrig släppts faktiskt. Den ligger omixad i någon hårddisk någonstans. Eller omasterad, osläppt i alla fall. Jävligt bra låt.
Alltså nu... klicka min dotter igång Blackpink igen. Vi kanske får bryta här. Jag hörde att du tvingades med på Melodifestivalen förresten, Peter, på tal om barn och deras musik.
Ja, eller tvingat, ja. Fan, så fan får du allt ifrån?
Hur var det?
Ja, men det var svärfar, alltså Pias farsa som fixade några biljetter till genrepet samma dag som det skulle sändas sen på kvällen då, för några år sedan. Jag vet inte om Sigge var född eller om han var liten, jag kommer inte ihåg. Ja, det är några år sedan. Så jag var där med mina äldsta barn då. Och det var ju en leda av episka mat alltså. Fy fan. Jag sa det när vi gick därifrån. Nu har jag innestående. Nu får ni följa med på rep och annat här, ungar. Så är det bara. Det var många timmar av... det var unga barns gallskrik, eko i dålig lokal och väntan. Det var inte min grej, kan man säga. Strage, tack för att vi fick komma, men nu måste vi blada, va? Hämta ungarna på fritids och skit. Så nu gör vi helg. Tack för oss.
Tack så hjärtligt.
Tack för att ni kom hit. Dyrka riffet.
Jajamän.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Fast Feet Pete och Urskogar från Serpent Omega var hemma hos Strage.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford Tough, built Ford proud.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.